torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast. Säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast. Denna mycket, mycket, mycket märkliga vecka. Det känns som att hela planeten har genomgått ett slags enormt psykologiskt jävla skifte på något sätt. Det känns som fullständigt unika tider. Jag vill bara säga kort vad jag tycker att den här...
Är du den första människan som slår fast det? Eller?
Nej, men jag har mer.
Är det dags att dela ut ett polarpris till Fredrik Wikingsson främst som slår fast det? Denna mycket märkliga vecka. Har ni hört vad Fredrik Wikingsson sa? Han sa att det var en lite märklig vecka.
Fan, vad fick han det för?
Allihopa, det är så kul att lyssna. Sprid, skriver de i sociala medier. Sprid, lyssna. Starten av Fredrik Wikingssons podcast.
Den skjuts ut i rymden som ett meddelande till andra civilisationer för att visa hur insiktsfulla vi har blivit.
Sprid.
Men det jag ville komma till bara var, med detta var att för...
Ovanligt platt var det faktiskt.
Nej, men jag var inte färdig än. Jag ville bara säga
bara att börja där, bara att rota i den lådan.
Det var ett sätt att, du vet, lägga upp bollen på en straffpunkt som jag sen skulle smälla in med insikten om att jag för 2 dagar sedan kanske satt och kollade på ett nytt avsnitt av tv-serien Curb Your Enthusiasm som jag kanske för 5 år sedan avfärdat, och den är färdig, den är inte kul längre, bort med den. Så sitter jag och ser på ett nytt avsnitt och kommer på mig själv att skratta väldigt mycket, och det jag inser där och då, det är att skratten numera, denna mycket märkliga vecka, är 3 gånger så mycket värda som de brukar vara. Och det får mig att inse att den här podcasten framförallt tycker jag har som uppgift inte att säga hur Sverige ska agera. Är Sverige bättre än USA? Vem har rätt, vem har fel? Det viktiga för mig är att uppmuntra dig. Det viktiga för dig är att uppmuntra mig. Och det viktiga för oss gemensamt är att få våra lyssnare på bättre humör. Mer ansvar än så har vi inte.
Det där är lite intressant.
Men det ringer in för mig precis vad vår uppgift är i den här jävla soppan till medielandskap. Att göra folk på lite bättre humör.
Jag håller med. Och det, och man kan också gömma sig bakom det på ett smidigt sätt.
Nej, det är inget.
Får jag prata till punkt? Ja. Sa jag just det? Sa jag det? Ja. Nej, men jag så tänkte på det där igår.
Sprid! Filip Hammar, vi pratade till
sprid.
Punkt.
Sprid! Men jag tänkte att man ändå kan drabbas av någon slags här existentiell ångest av det här då. Det finns ju uteliggare i Sverige också, men i LA så är det någon slags peak där just nu. Och så åkte jag med mina barn, jag skulle åka till dagis, och det ligger 100 pers i en ös. Regnet öser ner. Och så i en tunnel liksom, för att skydda sig lite. Livet rullar på. Det står en man med en stor sten och liksom tränar in i tunneln som uteliggare.
Han använder den som en hantel då, helt enkelt.
Ja, det är gripande.
Sprid.
Ja, men så tänkte jag så här, ja, men och de som kommer, och så började jag med mina föräldrar sen.
Det är väl så att dina föräldrar är i USA nu och är lite strandsatta, de kommer inte hem så att säga.
Så här är det. De kommer väl hem om jag vill eller om vi vill, men det är väl inte 100% rekommenderat att sätta sig på ett flyg till Sverige, och de måste mellanlanda.
Om man är 75 plus.
Ja, och pappa, vi vet ju alla att hans skick är inte det bästa. Eller han säger i alla fall att det är uselt. Men skitsamma, de är gamla, och då känner man, behöver de verkligen bli fast på Newark hur många timmar som helst? Det kanske är lite onödigt. De är superfriska nu. Så ska man då utsätta dem för att sätta dem på ett flyg? Frågar du läkare här så är det have them close to you, som du förstår hur det låter. Och, sådär, med
och jag skrattar åt det, men det gör jag inte på ett trivialiserande sätt.
Jag skrattar också åt det.
Vet du vad det känns som den här veckan, den här mycket märkliga vecka, så måste man liksom, det är så upphettat.
Aftonbladet gör en rewrite, Fredrik Wikingsson, det har varit en märklig
vecka.
Nej,
men det är så upphettat i Sverige idag, i hela världen för den delen, att säger du någonting som kan verka liksom lite fel, så kan det vara uppfriskande i vanliga fall. Men den här gången, den här veckan, blir folk liksom arga, de blir aggressiva om man hanterar saker fel eller uttrycker sig fel, för det är så jävla speciellt. Jag måste nästan säga det, för annars låter det som att jag trivialiserar dina föräldrars då välmående. Det gör jag givetvis inte. Men efter detta nu vill jag inte be om ursäkt för någon.
Du har alltid trivialiserat min pappas välmående. Eller inte välmående. Det har du alltid gjort.
Hans, hans mentala kanske.
Ja. Jag ska bara berätta då i alla fall att, och så hade jag sett alla de här uteliggarna och så började jag tänka på ens egen plats i tillvaron och jag tänkte att till slut kommer det ändå vara så att det kommer finnas människor som kommer hjälpa de här människorna som kommer stryka på foten precis som äldre människor i väldigt hög utsträckning. Och jag menar, det snackas redan om LA om att liksom polisen inte ens åker på utryckningar jämt när det är någon uteliggare som dör utan bara låter dem dö och så vidare, skräckhistorier. Ja, men så kom vi hem och så började vi prata om spanska sjukan med mina föräldrar. Och så började, så mindes jag så starkt sen, du kommer ihåg låten I en sal på lasarettet. I en sal på lasarettet. Det handlar om en tuberkulossjuk tjej som vill komma hem. Och jag minns bara att när jag var liten, så när jag skulle sova så brukade min farmor sjunga den för mig. Jaha. Det är helt sinnessjukt varför hon gjorde det. Och samtidigt som hon sjöng den så grät hon.
Hon grät, sjung den för dig varje kväll?
Ja, eller ja, när hon tog hand om oss. Först var det Gud som har barnen kär. Sen när jag skulle försöka sova så sjöng hon I en sal på lasarettet. Vilken otroligt deprimerande sång.
Ja, det får man säga. Framförallt om...
Vi måste avsluta, jag tycker att det är något dystopiskt i det. Vi avslutar dagens podcast med I en sal på lasarettet. Den är gripande då. Så börjar vi googla den. Och så visar det sig att den handlar ju mer om, det är tuberkulos då, va. Så att det var ju någon annan kris. Men det påminner ju om spanska sjukan och så vidare. Och hon får ju inte komma hem den här tjejen. Hon dör ju och läkaren vänder sig om och inser att hon kommer dö och så vidare.
Är folk mottagliga för den typen av mörker?
Det är det de ska vara. Jaha, det är det jag tänker nu. Det här stoppar mig inte från det här. Jag tycker det är intressant att avsluta med den. Det är det. Du kommer också börja grina. Ja. Precis. Du får istället, om du vill le lite grann, så får du tänka på att min dunder narcissistiska farmor alltså satt och sjöng på sängkanten där för mig och grät. Helt obegripligt.
Det påminner ju om den här klassiska historien om Edith Piaf, tror jag, eller om det var Maria Callas, tror jag, som hade någon slags workshop. Hon ville väl få in lite extra deg, den här operasångerska, tror jag. Och så hade hon då olika privatlektioner för folk i mindre grupper. Och vid något tillfälle så var det då någon ung kvinna som började sjunga någon slags aria eller någonting. Och gråter då samtidigt som hon sjunger den. Och alla de andra i klassen tänker sig, damn, hon är ju den som kommer få mest beröm nu. Det är inte klokt, hon sjunger och gråter samtidigt. Då går Maria Callas fram till henne och ger henne en sån jävla lavett i ansiktet och säger, det är publiken som ska gråta, inte du, underkänd. Vilket är ju, hon hade ju kunnat säga ett och annat till din farmor då.
hon hade kunnat sagt väldigt mycket till min farmor. Farmor var en komplicerad kvinna. Men jag började tänka på det och så läste man på den. Och så var det då, det var väl i samband med spanska sjukan då, när den härjade någon gång där efter första världskriget. Det jag fick ångest av var när ändå jag såg att spanska sjukan härjade från, om det var januari 1918 till december 1920. Det fick jag lite ångest över, att det är tre år det här ska hålla på.
Ja, det kan man säga. Den här mycket märkliga treårsperioden.
Ja, men det, jag tänkte till med det här, tror du inte? Jag tänkte, tänk om det tar ett år innan jag träffar Fredrik.
Ja, tankar, fint ju. Det där var inget skämt på min sida. Jag blev lite tagen av det. Det finns andra saker att bli tagen av sannolikt.
I en sal på lasarett. Men då, och så läste jag på om detta i lång jävla ringlande färd fram till detta. Men vi satt vid bordet och åt middag. Och då började min pappa prata om att det liksom, på den tiden pratade man om att det finns inget vackrare än att dö för någon annan. Och detta syftades då på vårdpersonal. Och det jag menar att man kan gömma sig med, att så här, är ens yrke meningsfullt? Ja, det är meningsfullt när du hjälper coronapatienter, eller när du man kan väl dela också in mänskligheten i människor som säger, vad heter det, covid, eller ja, folk absolut. Som säger corona.
Men jag tänkte bara, jag åkte tåg igår, jag kan prata om vad jag är sen, men jag åkte tåg igår, bara kliva på tåget var något dystopiskt då. Det är nästan tomt, det är tre pers i vagnen, sitter vi lite för nära varann, blir jag lite nojig över det? Ja, jag är på en mental plats jag inte riktigt vill vara på, men det där kan man inte styra över. Jag har sannoliken hypokondrin i mig, så då sitter vi lite för nära varann och så känner man, här är liksom dödens vagn nu.
Man kan väl ändå styra över det, skulle många säga.
Ja, jag skulle ändå säga så här, man kan styra över hur dumdristigt man kanske uttrycker sig i sociala medier och sånt. Det kanske folk borde göra. Men jag tycker att det finns en skam hos mig i att jag rycks med i den här, jag ska inte säga hysterin, men oron och rädslan. En liten skam, för jag vill inte vara den personen. Man vill bidra till...
Var det lite i en sal på lasarettets stämning på tåget?
Lite så var det väl kanske, men det som slog mig då...
Tänk om du hade dragit fram en liten högtalare och börjat spela den med
den. Ja, för fan vad hemskt. Men då slår det mig också, ja, jag sitter här och tycker synd om mig själv. Här kommer konduktören. Han gör det här 4 gånger per dag. Det är han det är synd om här, givetvis. Och den tankevändningen är inte unik, men den kan man göra nästan i varje ögonblick. Sluta! Kommer bli... Nej, sluta nu och anklaga mig för att vara platt här.
Nej, men jag skulle vänta, lugn. Jag skulle ju säga det. Den tanken är inte unik, alltså, du behöver inte ursäkta dig för allting. Det är så här, det är omöjligt att säga smarta grejer nu. Så man behöver inte ursäkta
sig. Nej, men kan det här då få vara ett underhållande, lite dumt, lite korkat av?
Ja, men det var det jag skulle, bara säga det, ja. Du har för en poäng i det där. Samtidigt liksom, få undvik flygplatser. Ja, det är också så här, som på LAX, vad de säger, 3000 människor som jobbar på LAX, ja. Som måste göra det för att vi ska kunna skicka hem folk. Men man vill bara tänka på det här, de inom sjukvården och du vet, unga människor inom sjukvården nu när det är slut med masker säger, ah, men jag jobbar ändå, för som jag förstått det så borde jag väl kunna överleva ändå, och så vidare och så vidare. Ibland drabbas man av en känsla, vad är det för jobb jag har? Är det viktigt? Och då säger, men då säger min mamma då, för att vara snäll mot mig, Filip, men du har ett jätteviktigt jobb i dessa tider. Att få folk att skratta och le. Titta på Alla mot alla, folk vill se det och bla bla bla. Då kan man liksom välja, lite vad det jag menar när du börjar med den här podden. Man kan välja att liksom omfamna det och tänka, men jag har ett jobb som är viktigt också, för att folk behöver det här. Men det är ju inte riktigt sant, för att
I samma stund man börjar bli lite för generös mot sig själv i bekräftandet av de tankarna, då blir det man ju ett monster.
Det är det när man ligger i en soffa och börjar ladda inför podden och tänka, det jag gör nu är lika, mitt jobb är lika viktigt som den där doktorn som försökte rädda livet på den där flickan som låg i en sal på lasarettet. För det är det ju.
Nej,
inte
det...
Så är det, punkt slut. Vi är denna vecka sponsrade av den älskvärda institutionen Folksam, som man oftast kanske då känner till som försäkringsbolag. Men det är färre då som vet om att man också kan använda då Folksam för att skapa ett långsiktigt och hållbart sparande.
Men vi har sagt det här för och vi säger det igen. Det är vettigt och det är klokt att börja spara till pensionen. Du pratar gärna om mina föräldrar, hur mycket de reser runt. De har liksom sparat länge och nu skördar de frukterna av det. Får se väl.
De är ett förkroppsligande av vettigt pensionssparande.
Ja, och då ska man ju välja en hållbar sparande aktör. Och hållbart sparande, det betyder ju absolut inte sämre avkastning. Folk tänker sig, ja, man väljer någon vettig, lite sund fond här och där, du vet, för att minska koldioxidavtrycket. Och då kanske man tjänar mindre pengar på det. Men tvärtom, när Folksam gjorde detta så ledde det till 30% lägre koldioxidavtryck. Samtidigt så hade de högre avkastning än den generella börsutvecklingen. Så det är ju liksom 1 + 1 = 3. Man kan uppleva detta som krångligt och svårt och så skiter man bara i det. Jag tycker istället att man ska gå in på folksam.se/pensionssparande och läsa mer om detta. Vi säger stort tack till Folksam.
Vi är denna vecka sponsrade av Max Burgers, Sveriges godaste burgare. Och vilken bomb vi ska släppa nu. Delifresh Plant Beef släpps nu i dagligvaruhandeln.
Vi har pratat, Fredrik, om Delifresh Plant Beef förut. Det är alltså det här då helt växtbaserade köttsubstitutet, eller köttet då, en växtbaserad patty som man då kan kalla det för. Det var ju omskakande på riktigt första gången du och jag smakade den. Vi satt bredvid varandra och man tänkte så här, har det äntligen hänt nu? Ja, det har det. Nu smakar det precis.
Det var en sån här, var var du när det där hände?
Var du när du smakade Delifresh Plant Beef första gången? Ja, vi satt i källaren på vårt jobb och blev helt jävla golvade av de här burgarna som hade budats till oss. Och de smakade precis som kött. Man känner, nu är framtiden här äntligen. Och då, ännu mer är framtiden här. För nu kan man då alltså göra detta hemma. Den här är helt växtbaserad. Den säljs då som 4x90 gram. Den är god att grilla och steka. Den är då vegansk. Och den släpps nu i dagligvaruhandeln. Framtiden är här, vi älskar det. Vi säger stort tack till Max.
Men jag måste bara berätta en historia apropå det här då. Och hemlösa och så vidare. Som är, nu i och för sig tror jag ganska, det är någon väldigt liberal Är det trött på USA just nu, ska jag säga? Är det, känner mig rätt less på USA.
Men får jag bara komma med en eventuell spaning då? Jag tror att, jag får en känsla av att USA är ännu mer upphettat än vad Sverige är. Och det kan då, det kan givetvis handla om att Sveriges åtgärder då, så att säga, för många amerikaner är lamare än amerikanernas. Jag lägger mig inte i det, jag vet inte vad som är rätt eller fel. Men jag tror att det finns en anledning till att det är så upptrissat i USA. Och det är att det är ett valår, att det är så många medier som ändå, gud nu låter jag konspiratorisk, men de vill ju få bort Trump. Och ett bra sätt att få bort Trump, det kan ju vara, han sköter den här våldsamt farliga epidemin väldigt dåligt, och därför blåser vi på med det. Sen säger jag att det inte är farligt, men jag tror att det mediala trycket i USA tror jag är fullständigt galet.
Nej, men högermänniskorna pratar väl också om att det här är väl liksom så här, så oturligt att det här händer, och nu utnyttjar vänsterrörelsen den här för att liksom sätta dit Trump, att lägga all liksom skuld på honom, eller massa skuld på honom, inte all skuld givetvis och så vidare. Och det, jag tror att du har helt rätt i det med valrörelsedimensionen i det. Sen är det väl möjligtvis att förenkla det en aning. Folk tar det väl på allvar, men jag är trött. Det är också så här, svenskar i LA är lite besvärliga just nu, för att de sitter liksom på håll, och här inkluderar jag faktiskt inte mig själv. Jag sätter mig på den höga hästen. Men det är så mycket folk man träffar, svenskar som så berättar om hur uselt Sverige har skött corona, liksom pandemin. Ja. Och att så här, det är en katastrof. Det finns ju till och med så här upprop av utlandssvenskar, tror jag, på Facebook. Snälla, säg till svenskarna. Och jag har aldrig... ibland är ju så jävla vansinnig på Sverige, men jag har nästan aldrig mer hoppats att Sverige har hanterat det bäst i världen.
Det hade varit mysigt. Ja, men det är någonting med folk som bara säger så här: var bättre Sverige, gör det här bättre. Det är som att ligga med någon, och personen man ligger med säger, gör det skönare. Hur då? Jag vet inte, men skönare än så här måste det fan vara om vi ska fortsätta ligga med varann. Det är lite samma sak. Sverige är bedrövliga. Hur ska det bli bättre? Ja... det måste bara vara bättre.
Ja, men också så här, gör allt social distancing, och det måste vara till. Det är någonting med, jag mässade också med för sig mina amerikanska vänner igår liksom, för det är väldigt konstigt, mina vänner, här umgås man inte med någon nu. Det är slut med det. Och människor som jag har tyckt varit väldigt begåvade, och väl alltjämt är begåvade, men liksom omfamnar det här på ett sätt som är lite besvärligt, och som jag tycker någonstans kanske exponerar den liksom så här, den negativa individualismen lite grann i USA naturligtvis. Att det är, på samma sätt som det är bekvämt att gömma sig bakom, nu ska det här bara bli en trevlig stund när vi ska ge folk några skratt eventuellt, så är det också sjukt bekvämt att nu är det bara social distancing som gäller. Det finns ingenting annat att göra. För jag hamnade då i ett jättebråk med en av mina bästa kompisar, för att jag... Och det här är så svårt att prata om, för du framstår som att jag försöker framstå mig som en bra människa. Jag försöker inte det.
Det här är en amerikansk
ändå. Ja, men nu kommer det eventuellt att låta som jag försöker vara en bra människa. Och det kanske jag försöker vara då. Då kanske man försöker vara det i dessa tider. Hur som helst, min dotter går på en kommunalskola. Och där i ett område, ska sägas, där jag bor, som är väldigt privilegierat. Det vi har pratat om dem tidigare, massa liksom, du vet, gamla sparkade Saturday Night Live-komiker som ändå har 30 mil på banken och sådär. Och så går de i kommunalskola, tycker att det är en kommunalskola, men den är också korrupt. Men det finns också barn i den här skolan som är fattiga och vars föräldrar måste jobba. Och nu stängde skolorna då igen ner i måndags. Och då så hörde jag av mig, och man fick säga att fan, jag har plats här hemma. Om det är några barn som vars föräldrar måste jobba, så får de komma hem till mig. Och så får, vad heter det, så har jag nanny, och jag kan hjälpa till också. Och min dåraktiga liksom kamikaze-morsa, som alltså är 76 år gammal, säger bara, jag hjälper gärna till och är lärare. Dör jag så dör jag. Jag har haft ett jättebra liv, som hon säger. Ja, hon menar det.
Ja, men det är intressant med amerikanska inställningen är, stanna hemma. Jag såg en klipp från New York bara, där människor står inne i ett hus och skriker på människor som är ute på gatan, go home, ni får inte vara ute. Alla kan liksom inte stanna hemma. Alla
nej,
kan
men också,
inte
då får jag ett
det.
Mess från en av mina bästa kompisar. De skriver, Philip, I see your compassion, but now is not the time to encourage social gatherings. Och då sa du, får du låta som att det är en kräftskiva det här är frågan om. Det kan man ju undvika. Ja. Men det handlar i så fall om att eventuellt liksom hjälpa föräldrar då, ja, i förlängningen, som måste jobba för att de här barnen ska få mat på borden. Och så säger han, som om USA plötsligt är ett socialistiskt samhälle, de kommer kunna få mat. Ja. Plötsligt är det den inställningen. Ja. Då finns allting det här. Men det är... Alltså så här, jag tror på allt med social distansering och så vidare, men det är ändå konstigt, man känner vad det här tar fram i folk, att det blir bekvämt att inte hjälpa andra för att man har nu fått direktivet stanna hemma. För stannar man hemma, då slipper man också se de här människorna som sitter och skiter under en bro helt dyblöta när det har regnat. Då, det slipper man. Man kommer inte ens se massgravarna där de läggs. Och det är ju någonting som är så jävla, jag vet inte, man blir illa berörd av det. Och amerikaner som, jag menar, vi pratar ibland i Sverige om att vi har inte haft krig på 200 år, därför kan vi inte hantera en kris. Amerikaner tycker de är bra på att hantera kriser, men det var väl du som sa till mig i ett separat telefonsamtal bortom podden att de har ju inte haft krig på hemmaplan på 150 år. De vet ju ingenting om flyktingläger. Det finns ju inga flyktingläger i USA. Visst, de pratar man om mexikaner och att det är en crisis. Det går ju ändå liksom inte riktigt att jämföra med vad Europa och resten av världen har gått igenom hela tiden, ständigt. Men det nu amerikanerna, det är liksom så här social distancing, someone will take care of them. Och det är det är första gången man känner så här, i USA som då är, ska vara en sån här välgörenhetsland där alla har sina egna små, jag vet inte hur många dollar man lägger varje år. Ja, exempelvis den här mannen hade ju någon så här, som då kritiserar mig nu, före jul så var jag med i hans något, vet, så här, comedy with a purpose. Då ska man ge pengar för att någon jävla ståuppkomiker står och skämtar. Men det här ska man inte göra. Nej. Det kan man göra då, men nu ska man absolut inte liksom öppna upp hem. Jag sa, du behöver inte bry dig. Du och jag behöver inte träffas på flera veckor. Du behöver inte bry dig om du är rädd. Men apropå i alla fall hemlösa, som jag tyckte var så jävla, men och det kan du säkert ha rätt, ibland skratten blir värda mer. Var det det du sa i början?
Jag sa att ett skratt är värt 3 gånger så mycket nu.
Det, ja, du ser. Sprid. Ja. Det tycker,
ja,
jag man
det
kan sprida.
Det är fan sant om mig. Jag kommer, ja, på det, mig själv.
Det är det jag menar.
På mig själv liksom. Jag ser liksom Gry Forssell och Jakob Ökvist och morgongänget med alla St. Patrick's Day hattar på mig. Ja, vad kul att de inte bara pratar om corona hela tiden. Jag behöver liksom fan i mig distraheras. Man ska givetvis följa guidelines och hit och dit, men ibland måste man bara få se någon som gör något jävla fånigt.
Ja,
ibland.
Och det är det jag kommer till nu. Så då precis som alla andra, när paniken slår till, för man är ju lika då som andra. Och jävlar, jag har ju inget toapapper alls hemma. Och så bara åker jag ner till min vanliga matbutik. Slut. Och så åker jag till en annan slut. Det var inte så att jag tänkte liksom bunkra för 3 månader, men alla skiter så att säga. Jag orkar heller liksom inte duscha min sons röv varje gång han har varit på toa.
Eller
så.
Din pappas.
Nej, precis, verkligen inte.
Pappa, kom nu så ska vi göra rent.
Nej, den dagen försöker jag skjuta upp så länge det går.
Ja, det är rimligt.
Ja. Ja, men så jag ska ändå åka och handla det då. Och jag har slut på tvättmedel, det finns ingenting. Alltså till slut hamnar jag på något som heter Dollar Tree. Som är någon slags, det är billigare än Lidl. Du vet, det är så här, 99 cent store. Jättebilliga butiker där bara ganska då mindre bemedlade människor går. Där hamnar jag, glider in där, allt kostar $1. Och det är fascinerande. Och folk går och liksom bunkrar upp. Och stämningen är ändå ganska god, ska sägas. Och min känsla är att fattigare människor som har gått igenom mycket skit tar också det här mindre allvarligt. De som
vet,
mest...
vilka som mer är bra i detta? Förutom den lite svepande människor.
Men min morsa!
Ja, men också bögar. Bögar är bra i det här läget.
På grund av, tänker du, att de har gått all liksom utanförskapet de har känt hela sitt liv.
Utanförskapet, precis. För kanske äldre bögar och liksom hela AIDS-bilden och så. Men de har lite mer distans. De har mer humor i det. Mitt råd är, följ en bög. Följ en bög idag, så blir livet lite bättre under det här. Följ en bög!
Min mamma har ju sagt att det här, hon tycker inte själva viruset är trams, men hon sa, på vilket sätt mår vi ännu dåligt förutom de som dör? Och det förstår jag vad hon menar. Så att säga, här sitter vi och har, när mamma droppar att hon bodde växte upp. Hennes 2 första år i livet bodde hon under en gran i Estland. Mitt ute i skogen, berättar hon plötsligt. Det är perspektivgivande, åtminstone, naturligtvis.
Ja, men man ska också säga det, man inte kan underskatta den här mycket märkliga veckan, är ju att aldrig, tror jag, i modern tid Alltså vi, folk mår så jävla dåligt just nu mentalt. Och det, som jag sa, det finns hos mig lite skam över det. För jag känner mig, man känner sig självupptagen. Man vet att man inte är i en riskgrupp. Därför säger jag, fan varför ska jag må dåligt? Tänk på mina föräldrar, morsan ligger på sjukhus, precis opererat sig, så här. Hon är liksom sannoliken skör nu. Så det finns en skam i det här liksom dåligt måendet. Men det är ju också sant. Det kommer ju som vågor över det. Det går inte att stå emot det riktigt. Så det är jävligt komplext bara.
Jag upplever inte riktigt det så mycket.
Men det är för att faktiskt. Du matar i dig benzo då, eller?
Nej, de är slut faktiskt.
Okej, okay. Bunkra benzo.
Numret, jag har precis fått numret till en ny läkare, ja, en så kallad rock doc, som ska hjälpa mig här lite.
Du är på Dollarstore.
Men jag är där på Dollarstore. Jag säger bara att de som jobbar där är då kanske också fattigare människor. De har redan liksom haft så mycket skit i sina liv. Det är, du vet, bara min nanny som jobbar här. Hon har 11 syskon, 2 sitter i fängelset, någon dog, hon skickar pengar hem till sina föräldrar hela tiden. Jag vet, så här, många människor har så mycket mer problem än vad man själv har, att det här är bara ytterligare ett som adderas till alla andra problem på något sätt. Vi har liksom aldrig upp...
Men för många av oss andra så överskuggar det här liksom, det tar upp 98% av bandbredden i skallen, olyckligt nog, men det gör det liksom inte för dem då eventuellt.
Och så går jag in dit så köper jag mina, ja, vad fan köpte jag? 15 toarullar då. Ska sägas ungefär vad jag köper när jag köper toarullar.
Ja, du behöver inte. Ja, bra, jag fattar.
Ja, men vad fan? Ja, skitsamma då. Ja, så går jag fram och precis när jag står i kassan då så dundrar det in en superhemlös människa på, och han hostar något så jävulust, alltså så här.
När du säger dunderhemlös människa, då menar du att han ser väldigt mycket ut som att han, ja, men
han kommer i strumpor bara och han, okay, ja, jeans och du vet, håret färgat rött och så här. Men att han hostar så jävla mycket överallt. Okay. Och folk, ja, men jag backar givetvis. Mm. Och det är väl inget fel i det. Det skulle väl till och med Agnes Wold tycka är bra att jag gör.
Ja, gud, ja.
Vi ska prata om henne sen. Men så jag backar lite grann och så vidare. Men han är så jävla fin, han i kassan är så jävla fin. För han säger bara till honom, please just be a little careful, säger han. Liksom så här, och inte, du vet, i vissa ställen skulle du pratar om det här i New York, så sitter och skriker på folk som är ute och går. Ja. Den här mexikanska killen i kassan var liksom, han visade direkt en slags bara medmänsklighet i det där.
Ja,
han,
men somliga hade ju tagit fram ett gevär och skjutit honom liksom rakt av.
Jag tror att vi har vänner som hade gjort det.
Ja, gud ja. Det tror jag.
Alltså, på den nivån är det ju nu. Det kommer ju,
han kom in och hostade. Det här var ju självförsvar. Han kom in och hostade. Vad skulle jag göra? Skulle jag låta honom hosta? Nej, jag sköt ihjäl honom. Så
det
är det bara.
Det kan vara så. Jag skulle inte bli överraskad. Det kan vara så att vissa vänskaper, om det här fortsätter länge till, kommer kunna upphöra lite grann.
Lite kanske. Tror
jag.
Man har så
man kommer se sidor hos folk som överraskar det. Mm. Ja, men han går in där i alla fall. Jag köper mina toalettpapper. Går ut i, och det har ju varit lite dystopiskt här i LA då, för vi har haft lika dåligt väder som i Sverige ju. Bara öser ner, det droppar in genom mitt tak och så vidare. Bara känslan av vad fan håller världen på att gå under. Den spekulationen artikulerar man ibland bara för att man inte orkar hålla käften. Man vill prata om något hela tiden. Jag lägger allt i bilen. Sen när jag liksom åker ut från Dollarstore så kommer han ut ur butiken.
Den här rödhårige dunderhemlösa,
ja,
mannen.
Och regnet öser ner, ska sägas. Ja. Och det han då har köpt, och det gjorde, apropå Gry, det här är det är roligt med Gry Forssell och Jakob Ökvist i St. Patrick's Day hattar. Jag förstår att det är åtminstone 3 gånger så roligt som det skulle varit för 2 månader sedan.
Exakt så. Mm. Det är 3 gånger så roligt som det skulle varit annars.
Ja. Han kommer då ut och så står han utanför butiken och han har då köpt en vattenpistolgevär. Mm. Och så står han och fyller det geväret i en vattenpöl. Uh-huh. Och så börjar han gå runt och spruta med det här.
Han är hög då kanske, eller?
Ja, men det kan, jo, det, ja, spelar ingen roll. Nej, men jag menar bara så här, det finns något så oerhört befriande, ja, i det. Jag garvade så jävla mycket, tutade och gav honom tummen upp, gjorde jag. Och ja, han gjorde tummen upp tillbaka. Så visst, han ska väl också landa någon gång och ha ångest, såklart. Men det var någonting med, sånt där händer också just nu. Hans liv är piss, jag tycker synd om honom, något så inåt helvete. Och frågorna, vi vet inte ens om han lever idag. Men grejen är ändå att så här, ja, det där behövs, apropå vad du säger om 3 sedan.
Ja, men man sveper med blicken omkring sig och i bara jakt på människor som inte bara utstrålar blyångest. För det, man orkar liksom inte med det. Så människor som bara kan distrahera en smula, de är så jävla, men också 3 gånger så mycket värda som de vanligtvis är.
Och man, jag ska säga att hade det bara regnat och han hade köpt det där, så hade det ändå varit ganska roligt för en månad sedan också. Ja. Men okay. Nu blev det liksom extra roligt när alla andra så panikhandlar och han glider runt, vad fan är jag letar? Var har ni vattenpistolerna någonstans?
Ingen 45 år. Ingen annan i världen den här mycket märkliga vecka går in med det ärendet i en butik. Han är ju unik på det sättet.
Ja, alltså han ska ju in på museum, ja, men såklart.
Var kommer den impulsen ifrån? Det här är dagen, när det också regnar dessutom.
Jag gillar liksom inte, man är i kluven kring att smygfilma utsatta människor på det där sättet. Mm. Så jag gjorde inte det, men på ett sätt ångrar jag det. För det skulle kunna liksom bli en ikonisk film, känns det som, åtminstone i mitt liv. Så här såg det ut den där dagen.
Vi får aldrig glömma bort att det här finns också. Men ibland, det känns vissa stunder när man, du och jag har varit lite lediga nu. Man har då kunnat liksom ägna mycket, mycket mer tid åt att förstå de här skärmtidsfunktionen på telefonerna, hur mycket det har gått upp och hur mycket man bara liksom soppar ner sig själv i det här.
Känns det lite bättre idag, för jag säger det? Känns det som att det vänder lite
grann? Jag tänkte på det, det är ju onsdag kväll när vi spelar in detta och det här skulle läggas ut på.
Så jag vet inte vad det är idag. Idag har jag känt det känns lite bättre. Det kan ju vara självbevarelsedriften som kickar in.
Ja, men det kan ju vara en slags bipolaritet. Det kanske finns liksom en sinuskurva för hur mycket man orkar må dåligt. Det kanske bara kommer en kickback plötsligt. Om det inte är nyheter om att nu är det 500 nya dödsfall i Stockholm eller i Göteborg. Om det inte kommer det, då kanske kroppen bara säger till, nu måste du må bra igen. Det kanske finns en inneboende liksom, kickback på det där på något jävla sätt. Men jag är ju då på ett hotellrum i Trollhättan. Min dag har varit väldigt speciell på så sätt att jag åkte ner hit igår kväll. Jag då har hamnat då, som många andra, mer eller mindre kända människor, hamnat i Ruben Östlunds film där jag har en liten statistroll som mycket märkligt då, denna märkliga vecka, går ut på att jag då sitter på ett fartyg där jag då sitter och spyr, kaskadspyr för att det är sån sjögång.
Vad har du i munnen då egentligen?
Jag har då idag i 22 tagningar befunnit mig bland många andra människor, för det är en arbetsplats, de är inte nedstängda ännu. Det här är en film som har planerats i flera år, den ska ju bli av, vi får se vad som händer framöver givetvis. Men då har jag då en slags attrapp inne i munnen, en slags slang som gör att det bara alltså forsar då någon slags nyponsoppeliknande spya ur mig över golvet, och vilket ju framförallt i de här tiderna blir ju väldigt laddat.
Det går ju ändå stick i stäv med alla typer av rekommendationer.
Nej, men jag skulle jag gjort det i LA så skulle jag blivit skjuten där.
Nej, jag berättade om det här för några vänner och de sa that's crazy man.
Jag vet inte om det är det. Det är klart att jag tänker det också, men jag har tackat ja till det för några veckor sedan. Jag känner också att alla andra dyker upp här. Det är gamla människor som har statistjobb. De har ett jobb att göra liksom. Och jag vet inte. Jag kan mer fan på att folk...
Nej, men återigen är det där.
Det är ansvarslöst. Du borde spärras in för att du gör det där. Ja, men jag vet inte om det är så lätt.
Jo, men de tänker ju ännu mer i USA. Alltså det, i Sverige absolut, men när jag berättar det här för mina amerikanska vänner, då är det ju, de greppar det inte.
Nej, men folk är, det är ett jätteproffsigt team. De är helt inne i sin filminspelning. Det är det som är så befriande också. Här är människor som faktiskt pratar om nästa tagning. De är inne, de har ett jobb att göra. Det här pågår också. Men så länge man följer liksom regleringar och sånt som liksom myndigheterna säger, de vill inte pausa den här filmen, för det betyder för mycket för dem. Det blir någon slags ställningstagande då. Vad är värt?
Sen kanske man inte heller vill, för det måste ju vara en jävla press han är under, Ruben och alla andra givetvis. Men känslan av att ja, till slut blir det inte vårt eget beslut eventuellt. Det här kanske bara stängs
ner. Ja, men de kan ju vakna varje morgon med den här inspelningen som de har planerat i 2 år. Varje morgon så kan de bara komma in på kontoret och säga, nu är det kört. Det kan ju bli så för dem. Och jag vill inte vara personen som liksom bangar. Det här är ju med människor som jobbar med det här oavbrutet. Jag förstår att det är liksom så här.
Men jag tycker det är väldigt härligt att doktrinera gör det. Jag, som jag säger, jag försöker ju inte ryckas med i den här... sociala distanseringen, du vet. Så det, för det är det, USA är också nästan den perfekta symbolen för hur jävla farlig den här liksom sociala distanseringen kan bli ur ett liksom humanistiskt perspektiv. För här, alla dessa stora hus där folk liksom redan gömmer sig, men nu gömmer sig ännu mer.
Men nu har de fått mandat att gömma sig, låsa nyckeln och tacka nej tack till den mexikanska nanny när hon ska komma och kanske hjälpa till. Nej, det behövs inte, för du kommer från Mexiko.
Ja, men det fick jag också fråga. Do you know if your nanny uses public transportation? Då sa han, nej, hon har sin egen bil. Oh, that's great.
Jag förstår också att social distansering funkar. Det är en bra grej.
Det är inte det, jag ifrågasätter ingenting. Nej. Och det är väl också bra, hon ska väl inte sitta och bli nyst i ansiktet hela tiden heller. Men det är med bara känslan är att jag hoppas att hennes vänner frågar henne på samma sätt om oss. Ja. Du vet, åker dina arbetsgivare public transportation, eller rör de sig så här? Det känns som att en viss typ av människor, vita privilegierade människor, någonstans, nu kanske jag stretchar det, men tror att liksom mexikaner är sämre på att tvätta händerna än vad vi är.
Kanske. Kanske, ja.
Det är på samma sätt som att titta snett på kineser, så att säga, eller asiater nu efter det här. Det är en den så här, den vite mannen och kvinnan, de privilegierade vita männen och kvinnan, har en liksom övertro på sin egen
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linne, kostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär, och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man, man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
En kapacitet på alla möjliga sätt, och det sipprar även fram här, så att säga. Så gick jag över till min granne igår då. Han är liksom social distant himself för 10 år sedan. Han är väldigt gammal, han är 90 år och var en gammal professor i arkeologi. Roligt att jag flyttade in i det här huset, så att han staplat såna här vita plaststolar man har utomhus på sin terrass. Och de har samma stapel har exakt stått där sedan jag flyttade in. Han har liksom aldrig rört den stapeln. Och sen dog hans fru. Och då pratade med honom bland annat och sa han, ja, det var ju väldigt tur att vi tog den här försäkringen strax innan Lauren blev sjuk. Jaha, vadå? Varför då? Jo, för den innebar att om hon dog i hemmet så kostade det bara $29 att frakta ut liket.
Fan, sjukt.
ja, men de hatar varandra, bara, helt enkelt. Det är en slags... någon slags liksom Torgny Lindgren-roman, ja, kändes det som. Ja, men så var jag över där igår, för jag tänkte, han är så jävla ensam och han har ingen. Så jag tänkte, så får väl erbjuda mig att åka och köpa mat åt honom eller något. Så mindes jag ändå ett svagt ögonblick att han har sagt att jag läser böcker och dricker whisky. Och så gick jag över med en flaska whisky till honom bara. Och då sa han, thank you. I'm drinking everything right now.
Nu sitter någon och tänker så här, men vänta nu, han är ju gammal. Sökte du verkligen upp honom? Tänk, han är ju riskgrupp.
Ja, nej, jag stod ju med en meters eller vad fan det var. Det var inte så att jag kramade om honom. Men i och för sig, jag tog ju på flaskan som han fick sen. Skitsamma då, jag vet inte. Han tog den med glädje.
Nej, men jag säger bara så, den typen av, till och med jag tänker den tanken. Så att, ja, men alla tänker så nu. Det är liksom, och då kan folk motivera det. Men ja, men det är ju rätt. Vi måste distansera oss från varandra. Ja, absolut. Men ibland man kanske också
vill... Men han är ju också helt, och jag höll avstånd ändå. Men det var också intressant, för han sa samma sak. Jag är 90 år. I went through the Second World War. I'm not too disturbed by this, sa han. Och det är ju så att
ja, men folk älskar ju att klaga på boomers för de inte tar det på allvar och så vidare. Men jag vet inte, det är också någonting.
Ja, men finns två staplar här.
Det finns ju en stapel kring faran med viruset, absolut. Dödsfall, absolut. Men det finns också ett allmänt pissmående som är så out of control just nu att det är också skadligt. Det är inte bra att liksom 10 miljoner svenskar mår piss, eller minus då dina och mina föräldrar typ, men, och folk som är över 70 som mirakulöst mår bättre då än andra, kanske dåraktigt. Men det är gigantiskt minuskonto för Sverige och hela världen att folk faktiskt mår mentalt så jävla dåligt.
Jo, men jag tror och hela världen absolut, men framför allt i privilegierade länder. Vi har inte varit med om någon skit alls. Bor du under bron på Gower i LA och är hemlös, eller om du bor någonstans i Afrika, i Liberia där ebolan härjade, eller i ett flyktingläger någon annanstans, då har du ju mått piss så jävla länge. Så det här, det krusar ju knappt ytan. Så är det. Det är det som jag kan tycka är lite fascinerande. Och väl naturligtvis förhoppningsvis då i förlängningen väldigt nyttigt för oss. Kanske. Att ha fått mått dåligt. Men jag måste bara prata om denna Agnes Wold. Som liksom... Hon hade aldrig funkat i USA. Hela hennes look är ju lite... Det är något Maud Olofssonskt över henne. Det känns som att hon, du vet...
Ska du ändå bara för formen skulle förklara vem Agnes Wold är om man inte har koll på... Jag vet ju, henne litar man på. Hon uttalar sig. Jag vet inte ens vad hon är. Vad är hon?
Ja, men hon är professor i klinisk bakteriologi, heter det, va?
Okej.
Okay. Mm. Ja, men så hon kan grejer. Så är det. Men det är mycket mer än det där... När en människa ska bli the voice of something, någon, alltså den här
liksom, Lottie Knutsson och
Bobby, ja, men något att hålla sig i liksom, ja, när det
Lottie
blåser.
Knutsson var någonting under tsunamin. Hon jobbade för någon resevingel eller Apollo, vad fan det var. Hon jobbade för dem. Hon blev liksom någon slags landsfader substitut.
Ja, det kan ju vara allt från det, och det kan vara väl Churchill var väl det under andra världskriget i England och så vidare. Det kan ju vara alla möjliga olika människor som blir detta i kriser. Herregud, Giuliani, den är galning som nu jobbar som någon slags chefjurist åt Trump. Ja. Han var väl en väldigt stark man efter 9/11 i New York, ja, exempelvis, och så vidare. Men jag menar, hon har ju en look som på något sätt tror jag funkar väldigt bra i Sverige.
Ja, det ser ut
som
hon kan väl. Det är intressant det där. Hon är perfekt för Sverige.
Jag tror att hon är lite Maud Olofssonsk. Det känns som att hon kan väldigt mycket om svamp. Mm. Hon vet mycket, hon gillar att plocka svamp, eller hur?
Kanske. Vad fan vet jag om det?
Ja, men det är den ute i naturen, friska luften. Mm. Nog fan har hon några kåsor i sitt garage exempelvis och så där. Du vet, moraknivar och grejer.
Hon känns oskild.
Ja, men också ska man säga, hon känns oskild, men också gör ingen större liksom affär av att hon är gift.
Hon, det, nej, så här, om hon nu är det.
Ja, men de kan nog vara ganska tysta där hemma, hon och hennes man, om de har något. Det är liksom ingenting passion, ingenting. Det är inte liksom så här, då möts vi på Rialto eller vad fan det var Ulf Lundell sjunger när han är kär.
Nej, det är inte så att eller som den här mannen som faktiskt dog nyligen, Uley, han heter, den där konstnären från Tyskland, och vad heter hon, Marina Abramovic. Ja. De gick väl från varsin ände av kinesiska muren i 70 dagar, möttes på mitten, kramade varann och gjorde slut när de
ja, det känns som att liksom
Agnes, det skulle Agnes Wold och hennes eventuella man aldrig göra.
Men det finns väl också den här Ulf Lundell låten, va, eller beskriver han inte då att det är någon kvinna han älskar, och så apropå corona och Venedig och så vidare, va, att han vill möta en kvinna då på Hotel Rialto i Venedig. Ja, och där ska de väl då bara klä av sig och börja älska med varandra så fort de har träffats.
Det får man sannoliken tro, ja.
Ja, Agnes Wold har ju väldigt, hon utstrålar ju inte det. Hon utstrålar ju inte att de ska mötas på ett hotell i Venedig som heter Rialto.
Nej, det är inte det första man kommer att tänka på.
Nej, men hon är ju, alltså så här, det är väldigt,
och det är perfekt för att vara trovärdig. Men du har rätt i det.
Hon skulle kunna vara programledare för Mitt i naturen.
Ja, sänk ner henne i det amerikanska medielandskapet. Där brusar hon ju förbi.
Ja, precis. Eller snarare, där, hon har inte den. Hon har ju superkarisma. Men det är bara karisma är paketerat på olika sätt. Och den karisman hon har är ju väldigt bra paketerad för Sverige, tror jag. Och jag gillar det, och jag känner att jag graviterar mot henne även här, när jag är här borta. Och jag tror också det här kan aldrig stiga. Det som är behagligt med Agnes Wold är att det kommer aldrig kunna stiga i något huvud. Hon kommer aldrig kunna bli fåfäng.
Kan man, är någon säker från det? Är någon immun?
Va? Du menar att hon skulle kunna, när det här är över, så skulle hon kunna skaffa agent och börja liksom föreläsa extra.
Agnes Wold köper Bentley. läser vi. Ja, men du vet så här, inte barturnéer, det tror jag inte på själv.
Efter corona, Agnes Wold flyttar till franska rivieran.
Det hände sen med Agnes Wold.
Alltså du vet så här, jag så svår, du menar alltså på riktigt att, för så här är det. Hon känner sig,
jag tror inte att Agnes Wold skulle tillåta detta att stiga åt hennes huvud, men jag säger så här, ingen går säkert.
Ja men lite, du öppnar ändå upp för att, du öppnar upp för att det ändå inte är omöjligt.
Nej, gud nej. Men det är för att, och det baserar jag bara på att ingen går säker. Det måste vara, inbillar jag mig, helt, helt berusande att ha ett helt land som bara lyssnar på en, vad man än säger. Man skulle nästan vilja missbruka det lite.
Ja, du menar, det kan göra saker med vem som helst.
Men tänk nästan. Agnes Wold, hon bränner av ett första aprilskämt om några veckor. Hon säger, vet, det hade ju varit vanvettigt givetvis. Säger någonting diametralt fel om coronaviruset för att det är första april.
För hon är ju också, man måste säga, hon är ju väldigt obotoxad. Hon skulle ju inte gå och botox, alltså hon, en amerikansk, förstår jag menar, det har ni, och tänk om hon efter det här börjar liksom så här, fick göra massa grejer som inte alls ligger i linje med.
Agnes Wold, följ med när Agnes Wold gör läpparna.
Ja men du, det är...
Expressen TV var med när Agnes Wold gjorde läpparna på en klinik på Östermalm i Stockholm.
Men alltså, hon skulle i teorin tro att när det här är över, om vi nu tror att det kommer vara över, det tror vi väl, hon skulle kunna bli Sveriges dyraste föreläsare, tror jag. I teorin skulle någon kunna säga det till henne. Vet du vad? Nu får du 250 000 i timmen här. Det är inga problem. Då kräver liksom svenska folket att hon ska stå emot det, känner jag.
Ja, är det rättvist?
Det är det ju inte.
Nej.
Förr eller senare.
Men ja, men det svenska folket skulle kräva, om du nu får 250 000 i arvode när du åker och föreläser på Volvo, då måste liksom 230 av dem åtminstone gå raka vägen till välgörenhet.
Kommer de sommarprata?
Jag,
men har det någon gång varit mer självklart att någon sommarpratar?
Ja, men kommer hon att sommarprata flera gånger kanske? En gång i veckan i sommar kommer hon att sommarprata.
Hon har redan sommarpratat, ska sägas, och vinterpratat.
Problemet med det här, när man blir för förknippad med den här tiden, som då framförallt är involverat så mycket pissmående mentalt. Givetvis, folk är sjuka, folk dör, jag vet det. Men den absoluta majoriteten mår ju piss mentalt, oroar sig och så vidare, för anhöriga eller för sig själva. Man kanske också kan föreställa sig en framtid, om och när det passerar, att Agnes Wold vill man aldrig se igen då. Man kanske förknippar henne först intensivt med sitt pissmående.
Men så här, vadå? Vänta nu, det tror jag skulle kräva att Agnes Wold har så att säga varit ute och seglat. Att det visar sig att gud, vi har trott på henne, men allt hon sagt var bullshit.
Nej, men jag menar bara att även om hon vägleder oss som någon slags landsmoder genom detta, så kan hon också bli liksom lite för associerad med mentalt pissmående, och det blir någon slags slunga när man bara ser henne framöver. Du vet, jag vill inte bli påminn om hur jag mådde. Hon påminner mig om det, ta bort henne. Så kan det bli.
Men man kan också se i hennes språk varför hon är så gångbar, hur hon pratar. För det är, det vill säga att hon, när hon ska prata om myter, om sanningar, om coronaviruset och sånt där, så gillar hon ju skriva, du vet så här: ska man avstå från alkohol för att minska risken för att bli smittad? Vad säger Agnes Wold då? Varför skulle man det? Jag har just varit på Systembolaget och köpt vin.
Åh, det mår man inte dåligt när man hör.
Det är bra att proppa i sig full med C-vitamin med corona. De testar massa myter mot henne. Nej, nej, nej. Spara pengarna till något annat. Vi får i oss så det räcker och blir över. Exempelvis genom att äta potatis. Jag förstår, det är perfekt.
Men vet du vad? Hon i sin utstrålning på något sätt påminner om oskuldsfullare tider. Hon påminner om förr. Det slog mig bara starkt.
Vet du vad hon är? Hon är svartvit.
Hon är lite svartvit, det är sant. Jag fann mig själv plötsligt för 3-4 dagar sedan. Jag säger inte att det har vänt nu mentalt. Jag har bara en liten förhoppning om att jag kanske mår lite. Kanske att jag har träffat alla de här filmmänniskorna som då bryr sig, men som bara är fokuserade på andra. Jag vet inte. Men jag tror att det finns en strömning av lite mer optimism. Jag kanske är ute och cyklar. Men för 2-3 dagar sedan, när jag mådde som absolut sämst, fann jag mig själv framför ett öppet arkiv. Går in och drar igång en jävla världscupsändning i slalom från 1979. Oklippt! Den ligger där som liksom 2 timmar. Första åket, vignett, det står åren 1970.
Sven Plex Pettersson,
Ingmar Stenmark, man känner igen alla åkare. Det är totalt
att visst är det här också en tid innan det satt några liksom expertkommentator bredvid kommentatorn.
De gick ut till Göran Zachrisson överraskande nog, som faktiskt satt i, stod i pisten då med någon handmick och liksom gjorde lite analyser. Så att det fanns ändå någon slags anslag av expertkunskaper. Men det var någonting att sitta och kolla på det där obrutet, lägga undan telefonen, gå i barndom, minnas liksom Peter Popangelo och alla de här åkarna som Bojan Kriša och allt vad de hette. Och jag började messa med min pappa lite senare när jag ändå inte kunde låta bli telefonen, och bara säga, du måste in på Öppet arkiv, du måste bara resa tillbaka till den här ofarliga tiden. Det var liksom en ren och skär snuttefilt, men det känns inte som en destruktiv snuttefilt. Det är att åka
samtidigt på vi gick ju ett kallt krig i världen och Reagan rustade
det för det skete väl jag i, han satt inte vid makten 1979 heller, så att, jag menar, jag förstår att det var,
nej, men han var i stånd att ta över,
jag vet,
så att,
men att bara se den här gamla ganska långsamma sändningen var liksom en snuttefilt på ett, inte konstruktivt sätt, men ett, åtminstone icke-destruktivt. En annan snuttefilt är att åka och handla liksom 400 rullar toapapper. Det är för mig en destruktiv snuttefilt, men det är en snuttefilt.
Det är som jag också vill bara säga angående Agnes Håll, en tendensiös fråga, eller en fråga som ställs för att människor och journalister i den här frågan vet att svaret är precis det svenskar vill höra just nu. Mm. Och det här är då ett svar från Agnes Wold som helt och hållet liksom bygger Agnes Wold, ligger helt i linje med vem Agnes Wold ska vara och vem vi vill att Agnes Wold ska vara. Mm. Frågan behöver inte egentligen ställas, men den ställs just för att återigen denna kvinna som opererar i svart vitt håller på att bli en landsmoder. Det är den här frågan. Eller det påstående är det då som journalisten skriver. Nu är, och då citerar hon vad folk har sagt, den här journalisten då antar. Nu är det läge att äta superfoods som gojibär och gärna få i sig probiotiska mjölksyrebakterier, exempelvis i form av kapslar. Mm. Och så svarar hon: nej, bevare mig väl. Gör något roliga för pengarna när coronaepidemin är över.
Oh, fy fan.
Det ringar liksom in hela Agnes Wold. Alltså, jag gillar det. Jag vill läsa det där. Men det är verkligen så, för där är hon också. Hon liksom. Hon, det är en protest mot samtiden.
Ja, vet du vad, det är också lite grann en protest mot storstaden på något sätt. Där det kanske den här typen av kapslar är lite populärare.
Om vi verkligen bryter ner det, så är det viktigt för journalisten då i Expressen här, som har skrivit då, att det är inte ogenomtänkt att man skriver: nu är det läge att äta superfoods.
Mm, engelskt
uttryck. Ja, som gojibär. Det där, vet ju hur Agnes Wold kommer reagera på det.
Ja, de vet redan svaret. De vet att det är verkningslöst. Men läsarna mår bra av att den typen av dyra merförsäljningsprodukter i hälsokostbutiker är meningslösa.
Även meningen sen: gärna få i sig probiotiska, eller, jo, det heter det, probiotiska mjölksyrebakterier, komma, exempelvis i form av kapslar. För kapslar låter lite dyrt, eller hur?
Kapslar låter dyrt, ja. Och bluff.
Och sen svaret då. Här finns också en massa grejer som är viktiga om man går igenom detta. Nej, säger hon. Och sen säger hon då: bevare mig väl. Det är någonting farmor sa.
Ja.
Det är ett svartvitt,
ja, det är ord som aldrig har sagts i färg.
Exakt. Det är jätteviktigt att det är det. Och det är väl här jag möjligtvis då rättar in mig lite i Fredrik Wikingsson-läget och säger: börjar hon bli utklidd till sig själv här lite, Agnes Wold? Vet hon om att det funkar?
Kanske, jag tycker man ska utesluta det.
Hon skulle kunna ha sagt: nej, absolut inte. Det där tycker jag inte man.
Hon skulle till och med kunna dra till med samtidsordet: verkligen inte. Nej,
ja,
verkligen inte.
Istället är det: nej, bevare mig väl. Det är så här, visst, här ser man, börjar Agnes Wold tappa det här. Ah, nej, men jag tror inte
det.
Men det är du som lyfter den diskussionen ändå. Jag tycker den är intressant.
Jag tycker ändå att det är viktigt att någon inte stänger dörren till den tanken. Den dörren kan få stå på glänt åtminstone. Att det skulle kunna, att det skulle kunna hända saker med Agnes Wold efter den här anstormningen av uppmärksamhet hon ändå får.
Nej, bevare mig väl. Sen kommer nästa mening som också är viktigt, för att hon ingjuter hopp. Och då säger hon bara: gör något roligare för pengarna när coronaepidemin är över. Det är liksom perfekt allt det där.
Ja, ja. Det är liksom det lilla svaret. Nej, bevara mig väl. Gör något roligare för pengarna, det mår man bra av. När, inte om, utan när coronaepidemin är över. Man, det är, där har du en snuttefilt till. Det är det enda svenskarna och hela mänskligheten nu famlar ju bara efter snuttefiltar. Och det är så lätt att det är därför jag tycker det är kul med oväntade snuttefiltar, som en man som köper några jävla vattenpistolsgevär i en dollar står och går runt och skjuter på en parkeringsplats i ösregnet. Det är en snuttefilt man inte ser komma. Alla de andra toapappersrullar, snuttefiltar och så vidare, det är liksom inte, det är inte det som jag tycker behövs nu.
Men hon är en fascinerande figur i det här sammanhanget, och det var bara för att du, alltså, att du lyfter ändå att man alltid man utgår, alltså en av så att säga framgångsformeln för Agnes Wold är ju att man tror att hon inte ska tappa fotfästet.
Nej, men jag säger bara att alla är gettable, alla kan korrumperas ändå, och uppmärksamheten,
ja, så här är det, när when all is said and done och alla mår bra, då skulle jag tycka det var uppfriskande om Agnes Wold blev liksom en i svenska Hollywood-fruarkasten.
Men vet du vad hon är lite igen? Jag försökte dra mig till minnes när jag senast mådde mentalt som jag har mått nu. Det var lite grann när det var som mest terrordåd 2015. Man tänkte så här: kommer det nu att smälla varenda jävla dag på gatorna? Folk bara liksom, det är lätt att göra bomber, det är lätt att gå runt och skjuta och hugga ner folk. Kommer det här att bli en verklighet nu? Så upplevde jag sommaren hösten 2015. Kommer det här att skena fullständigt nu? Det är en liknande ångestkänsla man har upplevt nu de senaste dagarna då. Och på den tiden hade vi Hans Rosling som någon slags så här, liksom, betryggande liksom, landsfader.
Ja, det är väldigt, det är väldigt bra jämförelse. Samtidigt som det här är mycket större.
Jag minns ju så tydligt när vi gjorde hela Sveriges Skramlargalan med Petra Mede som programledare. Vi satt och samlade in pengar. Vi är överraskade med honom. Alla andra artister var utannonserade. Sen kommer en stor överraskning. Och det som kommer in då, då kan man alltid vara lite orolig. Väntar sig folk Coldplay nu? Och blir de besvikna av detta? Nej, det blev ju då större ovationer för Hans Rosling än vad det kunde blivit för någon annan. Den positionen hade han då. Jag tror att Agnes Wold har en liknande position nu.
Ja, och egentligen är ju det här större, för när det fanns ändå någonting polariserat i flyktingkrisen givetvis, för att folk stäng gränserna, de där vill vi inte ha, det där behöver inte vi. Folk var liksom inte riktigt så oroliga för sin egen hälsa på det sättet, mer än att nu kommer det bli mer kriminalitet. Men det var ändå, ångesten går inte att jämföra. Vi kan inte jämföra den ångesten folk känner nu. Så Wold har ju liksom seglat förbi Rosling. Så
nej,
är
men jag ska bara klargöra liksom att det var givetvis, flyktingkrisen var en sak och terror då, det var någonting annat, det är jag fullständigt medveten om. Men de sammanföll ungefär i tid. Så det var ju turbulent på det sättet.
Jag säger bara att om Hans Rosling hade varit vid liv idag, det är han inte, tråkigt nog, hade han varit lite, hade han känt en viss liksom avundsjuka på Wold, tror du? Hade han irriterat sig på Agnes Wolds framfart i medierna?
Det är tveklöst.
Eller hur?
Det tror jag.
Det finns ju, den fåfängan finns ju naturligtvis också. Och det är ju ingen som vill ha det här, men oh jävlar, nu betalade hennes alla år som bakteriolog av sig. Alltså Hans Rosling, vem fan, när telefonen inte längre ringer hemma hos Rosling.
Sitta, han måste störa ihjäl sig på Agnes Wold. Men det är inte alls omöjligt att han har gjort det. Försöka sticka hål.
Nej, jag tror det är så. Det sitter ju någon annan så här, jävlar, jag satsade på fel utbildning, eller nu var jag, det finns ju massa så här.
Skulle GV kunna störa sig lite på Agnes Wold?
Ja, för jag tror inte att han riktigt vågar uttala sig i dessa tider på det sättet.
Nej,
i och med att han är en gut feeling människa.
Nej, men honom givetvis. Han vet ju inte så mycket om detta.
Nej, men han brukar ju uttala sig om allt, men här inser han att han inte kan vara för gut.
Nej, han kan inte bara lita på magkänslan här alls, vilket han kan med kriminologi eftersom han ändå är professor i det. Men han skulle kunna sitta hemma och muttra lite av att den här Agnes Wold får väldigt mycket spalt med typ.
Jag vill bara så här, eventuellt mot slutet av den här podcasten, så här, för att då någonstans cirkla tillbaka till det du då, det du motiverar vår yrkesutövning med, det vill säga kanske kan vi säga något här som kan ge folk ett leende på läpparna, och därför behöver vi inte gå ut och rädda hemlösa på gatorna ännu.
Ja, men det ena ska givetvis inte utsätta det andra, men jag tror att eventuella leenden på läpparna idag är värda tre gånger så mycket. Det är det.
Ja, men det är det, men det, än så länge så kan vi motivera och säga att vi har en roll i samhället, och kanske stoppar den lite från att göra något annat. Jag har ingen aning. Jag säger det, jag vill inte vara så duktig så att jag säger det ena utesluter inte det andra. Det är inte så att du, det här är ju ditt jobb nu, och det, så är det. Men det finns andra som har viktigare jobb. Men skitsamma, för jag vill bara försöka på slutet ge folk en bild av tiderna som kanske ligger framför oss. Och om man nu säger det känns lite bättre idag, det kanske är fullständigt bananas att säga det, för förmodligen ligger väl ännu mörkare tider framför oss. Men en dag.
Men jag tycker också att man måste tillåta sig själv. Om man råkar få en liten uppåtgående kurva mentalt, då kan man liksom inte helt trycka ner den där jävla kurvan och säga nej, må inte bra nu, lura inte dig själv, för det kommer att bli skit framöver. Råkar man må bra i 4,5 minut eller några timmar, ja, då måste man fan få göra det.
Ja, men då igår så att jag och min tjej satt och med mina föräldrar, jag tror vi drack 4 flaskor vin igår kväll.
Ja, fan vad det dricks nu, du. Det dricks mycket nu.
Ja, jag tillåter mig själv det. Jag skiter i det, du kan väl dricka nu då. Vad fan, alltså.
Jag drick som ett svin, vad tror du Agnes Wold hade sagt?
Ja. Dricker du eller?
Ja, gud ja.
Men jag bara säger, så då satt vi igår och så började vi snacka om liksom, fan vilka fester det kommer bli när det här är över. En känsla av det eviga liksom, så här Berlin på 30-talet väl, efter spanska sjukan och efter första världskriget, mellankrigstiden,
ja,
kanske.
Ja, men 20, ja precis, 20-talet, ja. Var väl otroligt.
Någon som var efter spanska sjukan ändå, precis då naturligtvis. Mm.
Ja.
Och det var ett jävligt liksom, jag kan ju se, det hade varit kul att leva i den typen av tidevarv där allting bara liksom, där liksom proppen går, släpper eller vad det heter. Ja. Agnes har ju bott i Berlin och så började vi snacka om Berlin, för det var ju tydligen så många av de här första fallen som hittades med corona har ju då bland annat, det har ju liksom, folk har fått det inne på klubbar, vilket är ju inte jättekonstigt då. Utan att försöka leka Agnes Wold så kan man ju tänka sig att det är ganska liksom, det är en del saker som flyger genom luften inne på de där klubbarna, och det är väldigt intimt, ja, och så vidare. Mm. Nu är de nedstängda, det har väl aldrig skett, och jag tror det är så här, i grunden, jag läste någonstans att vissa städer som så här, LA är stängt, krogar är inte öppna. Ah, folk har så jävla stora hus, krogarna stänger ändå klockan ett. Det är liksom inte, det är inte det som, det är inte de hjulen som får den här stan att snurra.
Nej, men LA-människor sörjer liksom inte krogen. Det finns ingen krogromantik.
Nej, det är inte det som får den här stan att rulla. Men Berlin är ju liksom, hela fundamentet Berlin är ju att du ska liksom kunna bli sprutad i ansiktet i ett mörkt rum när som helst på dygnet. Vare sig du är man eller kvinna. Så är det ju.
Agnes Wold skulle hålla med om det.
Ja, men du håller med. Det är liksom, vad är Berlin? Ja, men när som helst kan du...
Ja, men det sägs ju om att... Jag minns att jag läste en bok som Sven-Bertil Taube skrev eller fick spökskriven åt sig. Som heter då London när alla barnen sover. Gud vet varför jag minns den. Han bodde i London ett tag då.
Få svenska artister har gillat mer än när barnen somnade.
Fan, han mådde bra då. Det är inte...
Om han nu någonsin... Jag vill inte vara den som är den. Men har han lagt något av sina barn
inte satt han och gråtsjöng ett barn på lasarettet för sina barn nödvändigtvis.
Det gjorde han inte.
Men han gav då ut en bok av någon anledning då som heter London.
Den här har du pratat om många gånger med mig. Den har gjort avtryck.
Ja, men den boken, det är märkligt att Sven-Bertil Taube då gavs mandatet att göra en guidebok till London. Men han kanske var, det kanske var väldigt känt på 60-70-talet att han bodde i London och folk var lite, det fanns en hunger bland svenskarna.
Svenska staten ger nu Sven-Bertil Taube tillåtelse att ge ut boken.
Skattebetalarna, 10 miljoner av skattebetalarnas pengar till Sven-Bertil Taube för hans guidebok om London när alla barnen sover. Men London är ju inte staden som aldrig sover. Men London kan man ta sig an när barnen sover. New York eller Vegas eller nästa städer är ju städer som aldrig sover. Så
nej, det är väl lite speciellt. Las Vegas stängde nu.
Men Berlin är ju då staden där du när som helst kan bli sprutad i ansiktet.
Ja, men det är inga problem. Om man hoppar in i en taxi och säger så, ursäkta, jag skulle bli sprutad i ansiktet. Ja. Det är ingen som reagerar på klockan är 11 och det är tisdag.
Jag är inte säker på att Sven-Bertil Taube hade liksom inkorporerat den typen av uppgifter i sin guidebok till honom.
Nej, men jag säger inte heller att alla vill det, men jag menar det som det finns i Berlin som
det är en slags metafor för valfrihet och utbud ju.
Ja, och nu är ju då Berlin stänger 6 tror jag. 18.00 stänger Berlin. Ja. Jag vet inte varför det känns som att det kommer bli så här. Jag menar, under, var det ransoneringens tid eller vad hette det? När det så här speakeasies dök upp. Ja, var det ransoneringen?
Svartklubb, ja precis.
Ja, för då började jag och Agnes, min tjej, bodde i Berlin, så började vi prata om, fan, Berlin är det första stället man vill åka till när det liksom öppnas
Berlin,
upp.
Berlin, om möjligheterna finns rent så här hälsomässigt och medicinskt, då kommer ju Berlin öppna så tidigt. Bara, inte en minut i onödan kommer ju Berlin vara stängd.
Nej, men också, då kommer ju liksom, hotellen kommer ju vara fullbokade.
Ja. Alltså, man kan säga att det första dygnet när Berlin öppnar, då kanske det inte går att ha roligare någonstans på planeten på 2000-talet.
Nej, men då tänker jag, har någon, alltså då kan man titta i Berlin, herregud, är ju en stad Så mer än någon annan stad naturligtvis liksom förkroppsligar eller förknippas med så att säga hela kalla krigets upplösning egentligen. Muren fall och så vidare. Och det var ju ingen dålig fest då, herregud.
1989 när muren faller, det är en bra kväll. Det kommer att bli en ännu bättre kväll när Berlin öppnar efter corona.
Ah, jag vill inte säga det, inte ännu kanske bättre kväll. Men
jo,
visst,
jag tror det. Jag tror det. Därför att det finns en död.
Ah, det är att för min, det beror ju på hur länge
ja,
det här
men
håller
det,
på.
Jag vet att det är så, absolut. Det vet jag. Men du, pissmådet av detta kan du liksom inte underskatta. Det är liksom
ah, men vad fan, hur trodde de bodde? Alltså, jag säger att vi ska vara försiktiga med att jämföra det med liksom.
Fan, vad onödig lans att dra av dig.
Ja, men det är 40-45 års förtryck eller 40, visst, skitsamma. Det kanske blir en bättre fest då. Men jag menar, sanningen eller det de sa var ju att när muren föll så vällde ju folk över in. Och då började liksom rejva direkt och spruta varandra i ansiktet på klubbar in i Berlin.
Alla
liksom.
Utom vem? Jo, P.O. Enquist som råkade befinna sig i Berlin den kvällen gick och la sig på hotellrummet med två flaskor vin och somnade.
Vilken fest han gick miste om.
Ja, men han hade en riktigt bra egen tid på hotellrummet med två vinar.
Men jag vill bara säga, nu refererar jag då till nu låter det som jag bara pratar om bögar. Men jag kanske gör det här då. Men jag skulle bara säga, när Berghain då, den här klubban inte orkar prata om, eller någon annan av de klubbarna där det då finns en dark room som man går in och kan knulla. Det kan man ju även göra som straight, men det är väl framförallt i just de klubbarna är det väl väldigt mycket homosexuella män då. Men den kön, när Berghain öppnar igen, låt oss bära med oss det. Låt oss tänka, låt oss nu alla svenskar som lyssnar på det.
Det är en vacker bild. Vanligtvis så förknippar man ju liksom långa köer med, så att säga, Sagan om ringen, premiärer och så vidare, Star Wars, folk köer, kanske de betalade för att göra det, eller för liksom 15 år sedan när det kom nya iPhones och sådär. Men köandet som påbörjar några dygn innan den här typen av klubbar öppnar, stämningen och liksom den upptrissade kåtheten.
Jag vill säga såhär, hårdheten i de erektionerna i den kön har mänskligheten aldrig upplevt. Det är de hårdaste kukarna som någon, det är liksom ackumulerat liksom. Aldrig har så många hårda kukar stått i samma kö.
Ja, de är så hårda. De spänner liksom det är...
Ja, men det här handlar inte bara om att man vill vara vulgär och skämta och ska kunna bli så här. Men, den...
ja, men det du klär i lite vulgära ord här är ju en bild av längtan, givetvis. Det är liksom, det är en mänsklig längtan efter frihet och att allt ska återgå till det normala.
Ja, men och erektionen är ju ändå någon slags symbol för livsglädje.
Vi kan inte göra erektionen, hur hård den är, destruktiv. Det är den inte.
Och det är alltså, jag bara säger, i den, jag tänker att det är så viktigt nu när man mår dåligt. Någon människa nu sitter och lyssnar på det här. Ni sitter kanske på tåg precis som Fredrik, ni har ångest, ni sitter hemma isolerade och så vidare. Försök ta er mentalt till Berlin.
Det är inte säkert att ni vill vara i Berlin. Det är inte alls säkert att ni vill gå på den här typen av klubbar. Det är inte alls säkert att ni vill ligga med folk inne på klubbar i Berlin. Men ni vill uppleva samma eufori som de bultande stånden har i den där kön. Och vi kommer alla att hamna där mentalt.
Låt oss alla dit, det blir nästan som att man står i en kyrka. Låt oss nu knäppa våra händer och resa till Berlin.
Ja, men det är
såhär,
det vi alla kommer
kanske
att uppleva, ett tillstånd av mentalt diamantstånd. Så är det.
Se framför dig glädjen, förväntan, när folk såhär, folk är beredda, stånden är ju ihållande också. Om man står för länge i kö, vanligtvis, om det inte är ett corona, då slaknar ju ståndet till slut. Såhär, jag går hem, jag orkar inte stå här. Men folk är ju beredda och ståndet håller ju i sig i dagar, ja, i den där kön.
Det brummar i de här människorna.
Det är ett brummande Berlin. Och jag tror verkligen att Berlin kan bli, det kan bli lite som, du vet, så här, det millennieskiftet när man alltid då ser det. Så firade de i Sydney, operahuset i Sydney och så vidare. Det är alltid så här, Empire State Building och det är, du vet,
ja, men det är fyrverkerier vid operahuset och det är en upplyst Empire State Building i olika färger och så vidare. Det är liksom, det har vi sett nu. Vi behöver
nu vill
liksom
vi se kön till berg, den läderbeklädda kön till Berghain. Ja. Det är det vi vill se, eller någon annan. Den livsglädjen, vi måste hålla i det. Det är det och Agnes Wold, vad vi ska hålla i, vad det, vad vi ska hålla oss i nu. Ja,
detta är något osannolika de möte, månaderna. Den svartvita Agnes Wold och de bultande, brummande Berlinstånden. Det är de två komponenterna vi bär med oss de närmsta dagarna. När det känns svajigt, och det kommer det att göra, men då måste man bara försöka etsa in den där jävla bilden. Agnes Wold står också och ler varmt. Agnes Wold står och ler varmt mot kåta bögar utanför Berghain.
Jag var den första människan som sprutades i ansiktet när coronaepidemin var officiellt över i Berlin.
Ja, fy fan. Ja. Gud.
Ja. Hoppas det är jag, höll jag på att säga. Det kanske jag inte gör. Men det, någon jag känner vore kul. Ja, om det var i alla fall.
Hörrni, ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Filip och Fredriks podd. Vi tycker väldigt mycket om att göra detta. Det är en stund vi muntrar upp varandra. I bästa fall muntrar vi då också upp några av er. Det är, som jag sa i episodens inledning, märkliga dagar. Jag känner att det också är lite märkligt att avsluta med låten En sal på lasarettet. Men om vi visualiserar då Philips bildgalna narcissist till farmor som gråtsjunger den för en ung Philip, så kanske det på något sätt blir vackert. Jag vågar tro på det.
Jag vet vad det blir. Låten kanske också blir lite cool.
Det kanske kan på något få bli. Hörrni, ta hand om er själva. Gör vad ni kan och håll huvudet kallt.
Och vad fan, apropå leende på läpparna, att fortsätt titta på Alla givetvis mot alla. Det är också ett leende.
Måndag till torsdag kanal 5 klockan 10 eller på Dplay kan man bingea skiten. Tack för att ni är med oss. Ta hand om varandra. Vi hörs om en vecka.
Hej!
I en sal på lasarettet där de vita sängar står låg en liten bröstsjuk flicka, blek och tärt med lockigt hår. Allas hjärtan vann den lilla, där hon låg så mild och god, var sin smärta utan klagan, med ett barnsligt tålamod. Så en dag hon frågar läkaren som vid hennes sida stod, får jag komma hem till påsken till min egen lilla mor? Läkaren svarade då den lilla, nej mitt barn, det får du ej, men till pingsten kan det hända, du får komma hem till mor. Pingsten kom med gröna björkar, blomsterklädd står mark och äng, men den lilla sjuka flickan låg där ständigt i sin säng. Så på nytt hon frågar läkaren som vid hennes sida står, får jag komma hem till hösten till min egen lilla mor? Läkaren svarar ej den lilla, men strök sakta hennes hår och med tårar i sitt öga vänder han sig om och går. Nu hon slumrar ut i mullen, slumrar sött i snövitt skrud.